Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av HIF-podden. Vi ska prata om HIFs seger mot AFC Eskilstuna med 1-0. HIF fortsatt obesegrat efter 4 omgångar. Men innan vi går in på det så ska vi ta ett samlat grepp om skadeläget i HIF. Och den här veckan så är det enkom Marian Svab och jag Mattias Hjelm som ansvarar för det här avsnittet. Övriga poddmedlemmar är upptagna / lediga. Vi får inte ihop schemat helt enkelt. Så ni får stå ut med oss två den här veckan. Så välkommen till dig, Marian, säger jag.
Tack
som leder
så mycket.
Här.
Tack, tack.
och såklart, välkomna till er som lyssnar. Ja, skadeläget tycker jag att vi tar ett grepp om direkt nu. För tidigare innan matchen mot AFC Eskilstuna så var ju Anders Lindegård, målvakten, skadad, stämpling på foten, svullnad, dock inget brutet, men borta från senaste matchen. Och lagkaptenen Andreas Granqvist, ryggproblem. Till det så kom ju alltså Anthony
och Viktor Göransson.
Viktor Göransson ska vi inte glömma heller, som och jobbar sig tillbaka från sin hjärnskakning.
Dennis Olsson, är han tillbaka? Han gick väl sönder i någon U21-match. Ah, ja. Nåväl. Anthony Fantenhurkva gick av i alla fall, det såg jag.
I 6:e minuten så tog han emot ett inkast och skulle göra ett ryck och kasta av sin bevakare. Och då drog det till någonting i vänster baksida lår. Och det såg ut som en bristning, vilket också visade sig vara på ultraljudsundersökning som gjordes idag måndag. Dock, tack och lov för alla inom HIF, en lättare muskelbristning, vilket gör att Harald Ros, läkaren då, sa att det normalt sett handlar om 7-10 dagar. Inte 7-10 dagars vila utan aktiv så gott det bara går. Så ingen större fara på taket där, vilket är positivt då. Om vi tar de här tre tunga namnen, Marian. Verkligen tre tunga namn som finns på skadelistan just nu. Men där i alla fall Andreas Granqvist nog är tillbaka till nästa match mot Brage. Liksom kanske faktiskt även Anders Lindegård. Det beror på hur svullnaden lägger sig.
Sen är jag frågande till om de ska spela verkligen bortamatch mot Brage om det behövs. Med tanke på underlaget till exempel. Det är konstgräs och har då Andreas Granqvist, lagkapten, redan haft problem här med ryggen. Och Anders Lindegård då har problem med foten. Med tanke på det vi såg mot AFC. HIF ska klara av Brage utan de här namnen. Och nu fick du ju beskedet att Anthony van den Hurk blir ju borta förmodligen ju, denna matchen. Och i så fall, för det som kommer därefter är ju lite nyckelmatcher för HIF med Öster hemma och Gais borta. Jag tycker man ska HIF kunna titulera sig, eller som man är nu i ett topplag, så ska man kunna klara av Brage utan de här tre. Brage då som är jumbo. Utan de här tre spelarna och ge dem extra tid att komma i ordning till. Nu spelar de här på söndag och i Borlänge. Och sen möter man Öster hemma på lördag, HIF nästa lördag. Så känner jag i alla fall. Men sen vet man ju att killarna förmodligen vill spela om de kan.
Såklart. Men jag ska säga det att när det gäller Granqvist och Lindegård så pratade jag med den medicinskt ansvarige i HIF, Dale Rees, som ju är ny för säsongen i HIF. Och när det gäller Anthony van den Hurk så pratade jag med lagläkaren då Harald Ros, så att vi håller isär detta. Och då sa ju Harald Ros till mig också om Hurk att vi stänger inga dörrar. Men sannolikhetsmässigt så lät det ju på honom, tycker jag i alla fall, när jag lyssnade in det, som att kanske tveksamt ändå och om han skulle komma tillbaka så pass snabbt att man spelar honom borta mot Brage. Vi ska nog inte räkna in honom där när vi bevakar den.
Nej, omgång 5 också. Det är 25 matcher kvar. Och det, hade det varit en helt avgörande match för HIF säsongsutgången här, ja, men då finns det en annan anledning att resonera till kring man ska chansa. Men i det här läget tycker jag inte det finns någon anledning. Och det kommer de inte heller göra. Så pass rutinerade är Hallreus och Dale Reese och de här.
Ja, så du förespråkar alltså låt alla tre, oavsett status på dem, vila borta matchen mot Brage så att de är fit for fight i de viktigare matcherna som kommer därefter. Ja, viktigare absolut. Den aspekten att det är tuffare motståndare. Alla poäng är ju lika viktiga oavsett motstånd.
Ja, för att den elvan, när Anthony van den Hurk gick av, den elvan gjorde ju jobbet på ett, tyckte jag, föredömligt sätt. Så stabilt ut. Det är mest att tala för att de skulle kunna göra ett lika bra jobb mot Brage som mot AFC. Kan inte se så stor skillnad på de här motstånden. AFC skapade ingenting. Dessutom är HIF väldigt stabilt. Vad är det man har hållit nu? Nollan i 5 av 8 halvlekar. Släppte väl in en i varje mot Sundsvall och så en mot ÖIS. En boll mot ÖIS. Resten har ju varit att man har hållit nollan i resten av halvlekarna. Så att, och ett mittbackspar då som Charlie Weber och Ravid Zucca som fungerar, återkommer vi väl till. Och sen gjorde ju Viktor Lundberg ett helt okej jobb istället för Anthony van den Hurk på topp. Så att, jag är inte speciellt orolig om HIF så att säga ställer upp med samma elva som vi pratar om nu, även mot Brage.
Vilket betyder då att Max Svensson skulle få chansen från start i första matchen den här säsongen, för första matchen den här säsongen.
Ja, det blir ju jätteviktigt för honom då att bevisa sig. Eftersom han har haft en säsong som har gått väldigt mycket upp och ner. Hackat, vet inte riktigt hur det är med hans självförtroende. På planen visar han ju inte det. Nu var han väl lite mer aktiv tyckte jag mot AFC när han väl kom in. När de fick göra alla de här offensiva rockaderna. Men det är fortfarande en bit kvar till den där gamle Max och nu måste han verkligen ta chansen, för gör han inte det och sen är Anthony van der Hurk fit for fight till de andra matcherna, ja då är det ju, då kommer han antagligen, om han gör en svag insats mot ett lag som Brage, ja men då kommer han nog få acceptera bänken för lång tid framöver och inhopp och eventuellt få några inhopp här och där. Så att för honom är det en väldigt viktig match.
Ja, för det är ju också som så att nyförvärven är bra i HIF. Fortsätt att vara bra. Okej, Viktor Lundberg kanske inte gjorde sin bästa match borta mot Jönköping Södra. Det var det fler HIF-spelare som inte gjorde. Men om man tittar i stort över de här 4 matcherna så har ju Viktor Lundberg varit ett utropstecken. Och ett ännu större utropstecken, Wilhelm Löper, som ju då blev den enda målskytten mot AFC Eskilstuna.
Och som är seriens bästa spelare i mitt tycke.
Ja, än så länge har han nog, jag aspirerar nog han på den titeln. Ja. Han är ju så inblandad i så mycket i det offensiva i HIF. Det var ju inte bara målet, utan det var ju också ett skott som AFC Eskilstunas målvakt gjorde en jättefin räddning på. Ett ganska, inte ett helt självklart läge att sätta där bollen på mål. Eftersom bollen då kom från vänster in till Löpers. Ja, blev det högerfoten han tog det skottet med?
Ja, det var på, ja, precis.
Ja, så inte jättelätt läge att ta skott där. Men han är inblandad i mycket. Jag noterar också att Brandur Henriksson, som förvisso inte är ett nyförvärv, men som har en annan status i laget, verkar det som den här säsongen under Jörgen Lennartssons och Mattias Lindströms ledning. Och han är också inblandad i en hel del framåt. Han slog också en frispark till Charlie Weber som ju borde ha fått göra mål, för det var ju en fantastiskt bra
nick. Han kan ännu mer, tycker jag, Brandur. Det tar lite grann, alltså han skulle kunna vara ett större hot. Jag tyckte till exempel att i den här matchen mot Eskilstuna så tyckte jag hans mittfältskollega Kreida var bättre. Men båda två slår bort fortfarande en hel del passningar som jag tycker är onödan. Alltså den här fördelningen, vem som ska ta den offensiva största ansvaret kontra defensiva. Ursprungligen trodde jag att det var Brander som skulle vara en offensiv, lite mer offensiv så. Men det känns som att de är ganska lika som spelare. Och där tycker jag det finns mer att hämta av högerkanten med Langren och Löper. Den sitter klockrent för HIFs del nu. Sen har vi inne sådana som vi har varit inne på så många gånger. Rasmus Jönsson kämpar fortfarande med att hitta sig själv. Frågan är hur länge till? Ja, HIF vinner matcher. Beror det på Rasmus? Ja, han gör kanske grejer som tränarna ser som inte vi andra ser. Det vet jag inte. Men det händer inte mycket kring Rasmus heller. Och sen har vi Viktor Lundberg som jag tycker... men han visar att var man än ställer honom så är han, för att ta till det här fotbollsfikonspråket, funktionell. Så att, ja men, där är vi en blandad, mycket ser bra ut. Och vänsterkanten är också ett problem på det sättet. Där har du Böder som har varit en bra injektion som vänsterback. Men framför sig, där har man ju inte lyckats hitta... Förutom när Viktor Lundberg är här. Men de har inte hittat något riktigt klockrent samarbete på vänsterkanten. Däremot så är Langren som löper oss. Ja, men det klickar redan, det märks.
Precis. Om man tittar på det samarbetet så är det kanske inte så att det är så tydligt på vänsterkanten. Men å andra sidan har ju Viktor Lundberg, och det ska vi betona, faktiskt varit involverad i flera av målen framåt. Gjort ett par själv i HIF. Och tittar man på målet mot AFC Eskilstuna, Brander Henriksson in till Viktor Lundberg som tar emot, lägger fram, Wilhelm Löper, mål.
Ja, den prestationen är ju nästan, man glömmer bort den liksom i sammanhanget målet, men det är den som öppnar upp. Att det är bara en touch, att han inte tar emot en felvänd och börjar med alltså, två mittbackar i ryggen, för då är jag inte säker på, utan den, alltså det här handlar om smartness, han släpper bollen direkt. Men får han spela och till vänster har ju han och Bödvar, men man ska ju veta att Bödvar kom in sent också, va? Men kan, den dagen har ju fått in en väloljad vänsterkant också. Då finns det ju väldigt många offensiva hot. Så där, jag är inte bekymrad, där är man på rätt väg.
Jag skulle också vilja säga emot dig lite grann här.
För det
jag
tycker,
jag tycker inte riktigt som du när det gäller Brander Henriksson och Vladislav Krejda, att de skulle vara rätt så lika varandra. Jag tycker att Brandur är mer offensiv och han slår mer, försöker hitta fler avgörande passningar än vad Krejda gör, som tar ett större defensivt ansvar. Så jag tycker att de spelar inte riktigt i samma box vad gäller passningsspel och framåt, bakåt, hur mycket framåt, hur mycket bakåt.
Men skillnaden är ju mindre nu än vad den har varit om man jämför med förr i tiden, när man hade till exempel en tydlig playmaker som Darijan Bojanic, när du gick tillbaka ännu längre tiden när du hade en arbetsfördelning mellan Ardian Gashi och Mai Malango, där arbetsfördelningen var ännu tydlig, skillnaden mellan vem som skulle vara den sittande och den som skulle driva framåt i banan.
Det är klart. Lägger vi in den aspekten och tittar bakåt så har jag nog svårt att säga emot dig. Du som har den erfarenheten med dig från alla.
Nej, men jag håller med dig också. Jag kan backa lite grann på det. Det är ändå Brander som ska hitta, som du säger, de här, lösa de här offensiva knutarna. Gör han det tillräckligt ofta? Ja, jag tycker det finns lite mer att hämta av. Och jag tror att det i grunden handlar om att det går, beslutsfattandet går lite väl långsamt ibland. Men när han väl hittar de här passningarna, ja, men då leder det oftast till målchanser. Det gör det, absolut. Där är ju inte Krejda, kan ju stå inte för liksom så att skapa och kreera målchanser på samma sätt.
Du nämnde högerkanten, vi har pratat om Wilhelm Löper flera gånger i HIF-podden och vi har nämnt honom här igen, och du nämnde då att samarbetet med Andreas Landgren fungerar bra, och Landgren hade ju en stor chans också, ja, där han höll på att göra mål, och det har han ju haft i någon match tidigare också, kommer inte ihåg vilken det är nu i huvudet, men det känns som att där har de hittat någonting.
Och där är framförallt också att de har fått, eftersom Löper gör ett väldigt bra jobb defensivt också. Det är en tvåvägsspelare, vi ska glömma det. Att han har ju inte bara det här med assistfoten, inläggsfoten, utan han gör ju ett gediget jobb. Är, om jag får lov, det är inte för att vara skojsen här, men han är ju löpstark i båda riktningarna. Och det gör ju också, och det är ju Landgren också, så att det är väldigt svårt att komma fram på HFs högerkant och ta sig fram där.
Och innanför Andreas Landgren där i backlinjen finns ju då först Ravisoka, men sen då Charlie Weber. Jag han inte riktigt slutföra det resonemanget. Jag tycker lite synd om honom nästan, att han inte fick göra det där målet på den frisparken där han gör en sån fantastisk nick och så blir den i ribban. Och han var ju nära att få vara in, han var ju involverad och det nästan blev mål på en frispark också mot Jönköping Södra, om jag inte minns fel, där
just det, som just
Henriksson
det.
Hade precis utanför straffområdet. Så Charlie Weber är ju faktiskt ett offensivt hot också när han spelar.
Jag tror jag skrev faktiskt den första krönikan i samband med första träningen i januari, att jag tyckte att Charlie Weber agerade, jag hade någon rad där i texten, jag minns inte riktigt vad jag skrev, men att Charlie Weber agerar med betydligt mer pondus efter det här året han fick. Det betyder nog rätt mycket från att han fick spela med Gais och spela varenda match, varenda minut. Han fick förtroende. Och nu så läste jag veckan nu att han har börjat få inse att det finns andra bitar det här med än att passa boll, försvara, nicka, utan att det är ett helhetskoncept med kost och sömn och så, va? Och det verkar som att han har på lätten har trillat ner. Och det märks ju också. Jag tycker inhoppet i Jönköping var jättebra. Igår tillhörde han återigen de bästa spelarna i HIF. Han konkurrerar dock med en landslagskapten, med en HIF-ikon. Kan bara Charlie Weber acceptera den rollen och lagledningen framförallt se till att han får fortsatt utveckling, hitta någon slags, att han ändå får speltiden. Kanske han får automatiskt om Andreas Granqvist inte klarar att spela alla återstående matcher. Så tror jag, och han har det här tålamodet verkar han ha nu också, Charlie Weber. Andreas Granqvist lägger av efter denna säsongen. Efter det så kan Charlie Weber, om han vill, vara förmodligen en ledande mittback i HIF för väldigt många år framöver. Då behöver han ta det här året där han är bakom Andreas Granqvist i första hand och en stand-in.
Han behöver härda ut helt enkelt.
Absolut, och sen så kan folk tycka liksom, ja men det verkar ju inte om Andreas Granqvist är borta. Nej, där det märks är att det är Andreas Granqvists röst. Han styr på ett annat sätt än vad Charlie Weber gör ju. Igår när man såg matchen i Eskilstuna, vem var det som hördes mest genom tv-rutan? Det var inte, eller de som var på plats på Olympia och våra kollegor. Det var ju inte de 11 HF-arna som spelar på planen, utan det var Andreas Granqvist utanför som hördes.
Och Anthony van den Hurk när han tvingades gå av.
Just det. Nej, men det är väldigt förtjust i det här mittbacksparet med Ravitsuka och Charlie Weber. Det där kan, även den dagen om HF nu går upp, Andreas Granqvist har lagt ner, så har man det ju ganska välbesatt. Där har du också Kasper Videll bakom. Så det är ett utvecklingsbara killar också. Ja, men det ser bra ut.
Det här är ju ett forum där vi kan kanske tycka på ett lite annat sätt, vara lite luftigare, lite friare i tyglarna och så vidare och så vidare. Jag skulle vilja bolla upp en fråga här nu. Ni som lyssnade på förra avsnittet hörde ju att jag var rätt så kritisk till underhållningsvärdet mot Jönköping Södra. Det står jag fast vid nu. Tog man en poäng där och man var fortsatt obesegrat och man vann nu helt välförtjänt mot AFC Eskilstuna och borde ha varit något mål till för att det skulle bli, vad ska jag säga, att matchen skulle avspeglas också i siffrorna. Men det blev en seger med 3 poäng och 3 poäng in på kontot. Och det är ju fullt tillräckligt. Men jag noterade en sak som Jörgen Lennartsson sa efter Jönköping Södra. Och det var att det här handlar inte bara om en startelva. Utan det handlar om en grupp människor, en trupp och så vidare. Va? Men samtidigt så slog det mig nu innan vi skulle spela in det här avsnittet. Att ja, å andra sidan, om han signalerar det inåt så har han ju inte signalerat det utåt i de 3 första matcherna, utan då körde han samma startelva. Nu behövde han göra några förändringar eftersom Lindegård och Granqvist inte kunde vara med mot AFC Eskilstuna. Men hur ser du på det där att han pratar på ett sätt utåt då, att det handlar om hela gruppen, hela truppen, och han verkar göra det inåt också i de intervjuer som vi har gjort med spelare och så. Men i startelvorna.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Så har man ju inte direkt sett det.
Men jag tycker inte det. För mig krockar inte hans resonemang med praktiken, så att säga. Det teoretiska och det praktiska, det krockar inte för mig, för att gruppen menar han liksom alltså att alla ska känna sig delaktiga. Och då har vi faktiskt det exemplet igen med Charlie Weber. Han vet ju att han är trea i kön där om både Granen, om alla är friska, alla mittbackar. Och då handlar det för honom också om att acceptera och bidra både på träningar och de gångerna när han får chansen hoppa in i Jönköping, ta jobbet igår och göra det professionellt på ett utmärkt sätt. Där är han ju ett exempel på det där som jag tror att Jörgen Lennartsson menar, att få med hela gruppen. Nästa grej är att få de här nyckelspelarna som Anthony van den Hurk, Max Svensson och de här att acceptera att ja, vi satte oss i den här positionen och spelade superettan själva. Nu är det inte läge längre för att tycka synd, utan ska vi råda bot på det här? Ja, men det är enkelt. Då studsar vi tillbaka till Allsvenskan och då kommer vi dit igen. För att du snackar om underhållsvärdet. Jag måste säga det att av de här fyra matcherna, jag kan inte minnas senast HF trillade ner, var det väl 16, så det var de där 17-18. Jag tyckte ändå att det var några matcher av 30, jag säger inte att 30 matcher som HF spelade de två, eller 60 matcherna, att en majoritet var hej, ja men det här är en anständig fotbollsmatch. Men hittills har det ju bara varit premiär mot Sundsvall som har liknat en riktig fotbollsmatch. Resten har varit rätt sega, emellanåt rätt tråkiga rent ut sagt. Och så kommer det vara förmodligen, eller förmodligen kan vi kan få en liten bättre fotbollsmatch, om jag säger så, nu när de ska möta bättre motstånd. För AFC var ju inte, de skapade ingenting. De var ju inte dugg bättre än vad till exempel ÖIS var.
Men du kanske får vänta ytterligare någon omgång då, för nu är det Brage borta. Det kanske inte heller blir just någon sprudrande föreställning.
Nej, det väntar jag mig. Jag väntar mig ingen höjdarmatch där heller. Och det är också en grej som måste övervinnas.
Och det kanske är så att jag måste anpassa mig också. Jag kanske har haft för höga förväntningar på Superettan. Ni har varit kritisk till att som i förra veckan när jag sa att HF måste visa mer pondus. Ja, men det kanske inte handlar om det. Det kanske är Mattias Hjelm som måste fatta att så här ser det ut i Superettan.
Du och HF, Mattias, måste gå en rejäl match med tristessen i varje omgång. Och acceptera tristessen. Så blir livet lättare.
Jag vill också säga det att när jag bollade upp den här frågan om Jörgen Lennartssons sätt att tala, att det var egentligen inte något ifrågasättande, utan mer bara ett samtalspunkt att liksom utröna på något vis hur han kan tänka sig tänka.
Och det är också det som gör att han väljer samma elva med små korrigeringar när han tvingas till det. Är ju också ett sätt att ta sig an och vinna. Ta den här matchen mot Eskilstuna med den här 1-0-segern. Det är ju sånt som topplag gör. Det är sånt som får betydelse när vi räknar ihop alltihopa i höst. Den här 1-0-segern som vi kanske redan har glömt själva matchen. Men där är det betydelsefullt att HIF går därifrån med 3 poäng. Och det kommer vara så här, jag tror att HIF gör de första målet i matchen. Hade de gjort första målet mot Jönköping också, så hade inte Jönköping haft förmåga eller kvalitet att studsa tillbaka. Sundsvall hade ju det, de tryckte tillbaka HIF, men det är en annan kvalitet i det laget. Sådana här matcher som mot AFC, ÖIS, nu Brage och så. Får HIF första målet där, så ska det mycket till för att inte de ska kunna räkna in 3 friska poäng. Då. Så därför är det också bra att ha en stadig elva som man kan luta sig mot.
Tack för den informationen. Nu vet jag hur jag ska förhålla mig till saker och ting. Jag vet att det finns en annan punkt, eftersom jag är programledare och vi har diskuterat det här innan, så vet jag att det finns en annan punkt som du gärna vill prata om, och det är målvaktssidan. För Kalle Joelsson kom in mot Jönköping Södra, räddade en poäng stort där, och nu då fick chansen att stå hela matchen mot AFC Eskilstuna och höll nollan igen.
Svåra matcher ska man veta, så det är ändå, även om jag säger att motståndet har varit vad det har varit, Jönköping var väl bättre än AFC i sig, så är det ändå svåra matcher. För långa stunder så har ju inte Kalle haft någonting att göra, men när han väl ska plocka ner de här inläggen, hörnorna eller frisparkarna eller vad det var, eller de här målchansen som kom dök upp, så har han ändå agerat på ett föredömligt sätt, alert, vaket. Och tycker han inger, man märker att det finns ett samspel mellan backlinjen och honom. Jag tycker han inger förtroende till resten av laget. Jag tycker det är faktiskt dags för Jörgen Lennartsson och lagledningen på allvar faktiskt fundera på vad man vill göra med Kalle Joelsson. Är det så givet att Anders Lindegård är första valet när han väl blir återställd från sin skada? För då är det ju risken att man definitivt släcker Kalle Joelssons säsong, även om han kanske fortsätter liksom att träna på. Han måste få spela fotboll, seniorfotboll, Kalle, och då får man antagligen släppa honom och så säga att vi kör på det gamla beprövade kortet Anders Lindegård. Eller ser man till att det är också samma sak där. Lindegård gör ju är på upploppet i sin karriär. HIF måste ha en målvaktsersättare till kanske framöver, när man är allsvensk för många år framöver. Där kommer inte Anders Lindegård vara valet, för att han har slutat då. Då är det frågan, vad gör vi på målvaktssidan? Går vi ut och värvar? Försöker plocka hem en sån som Andreas Linde? Eller vad gör vi? Ja, men då kanske man ska ge, för att Superettan blir ju ett perfekt också kanske, att regelbundet som spelar i Superettan här, hålla nollan, bygga upp självförtroende. Det är kanske något som HIF har igen sen i Allsvenskan med Kalle Joelsson och Alexander Nilsson.
Precis.
Jag hade lätt kunnat gå in i Allsvenskan som tränare med det målvaktsparet, under förutsättning att de får matchning så att säga, kontinuerligt under denna säsong.
Precis, men Anders Lindegård förlängde ju kontraktet med HIF. Anders Lindegård med det CV han har, de klubbar han har varit i, och framförallt den nivå han fortfarande håller. Alltså, kan man tänka sig att se honom som en andra målvakt och satsa på Kalle Joelsson? Menar du det?
Ja, men det är frågan också. Jag tänker att de gångerna jag har fått ett intryck av att Anders Lindegård är en vettig person, och det är klart att alla vill spela, men med tanke på hur många matcher spelar han i fjol, nu gick han sönder igen, missar 2 matcher, och ska han sen in igen för att spela kanske några matcher och eventuellt gå sönder, och sen in med Kalle igen? Alltså, det här är inte som ishockey där de kan stå vars 2 matcher åt gången. Och som sagt, det är mycket jag tänker på framtiden också, långsiktiga perspektivet, och där tycker jag HF någonstans, eller så får man säga så, vi kör på Anders Lindegård, och sen får man gå Kalle till möte och säga så, vi förstår att du måste få spela, du är i den åldern när du måste få spela karriären, vi kommer att släppa dig om du hittar en klubb. Och det tror jag i så fall Kalle gör, för detta är nog sen, någon slags, man har nått nog någon slags brytpunkt för Kalle Joelssons del. Nu har han gjort det jättebra i 2 matcher. Det har inte märkts att Anders Lindegård har varit borta. Är det rätt signal då direkt när Anders är färdig att stoppa in honom i gluggen och skicka ut Kalle på bänken eller till och med kanske utanför truppen eftersom han och Alexander Nilsson har alternerat? Det är en delikat situation i så fall.
Så om jag ska sammanfatta dig så tänker du att ett, om HIF bestämmer sig att köra vidare med Anders Lindegård som första målvakt, whatever, så fort han är skadefri så står han. Då bör HIF överväga att för Kalles egen karriär släppa honom vidare.
Ja, annars sänker man hans karriär. Lite släcker den, riskerar att släcka den om han ska sitta på bänken resten av säsongen.
Två, då är det alltså ett alternativ att satsa på Kalle Joelsson. Men då med den vetskap att Anders Lindegård, som ju skulle ses som en given första målvakt, får sitta på bänken.
Ja, det är ett obekvämt beslut, men jag säger liksom, det finns ju det alternativet. Finns ju ett annat alternativ också. Ju. Det är att man såklart gör som i Per Hanssons fall när man lånade ut honom till Ängelholm. Att man lånar ut Kalle Joelsson så att han får de här matcherna som han behöver för att sen kunna ta över stafettpinnen, om det nu är han eller Alexander Nilsson som ska tävla om det. Men de måste få matcher.
Och Alexander Nilsson, vi kan inte släppa den här punkten utan att vi berör honom också. Jag har inte pratat med honom personligen nu, så jag vet inte vad han tänker och hur han ser på hela situationen. Men som det är nu så är han andremålvakt när Anders Lindegård är skadad. Men när Anders Lindegård är tillbaka så ser det ut som att han kanske är tredje målvakt eftersom Kalle Joelsson kommit in och varit väldigt bra. Eller det är i alla fall så som jag kan se på det hela, även om inte jag är Jörgen Lennartsson.
Ja, men jag är med dig.
Och Alexander Nilsson gjorde en väldigt bra säsong i fjol. Alltså, vad ska man göra med Alexander Nilsson då?
Ja, men då är det utlåning där också eventuellt då. Eftersom man har bara... Man kan få speltid i A-laget och U21. Det är där de kan få speltid. Och det blir inte regelbundet heller.
Men då betyder det att vad HIF behöver göra här, rätta mig om jag tolkar det fel, det är att man måste fatta ett beslut kring hela målvaktssituationen. En målvakt får gå / bli utlånad och bestämma sig för vem ska vara. Ska Anders Lindegård vara fortsatt etta?
Och detta menar jag, det är alltså med tanke på längre fram. Det är inte i det här korta perspektivet. Det korta perspektivet givetvis är också betydelsefullt för de som för en sån som Kalle Joelsson. Men även i det längre perspektivet vill HIF ha en potentiell målvakt som faktiskt kan utvecklas till en väldigt bra. Han har spelat U20 också. Och han har haft väldigt mycket skador och han verkar ha skalle för det för att komma tillbaka. Då måste man se till att få igång honom så han får speltid. Om inte här hos oss, så någon annanstans.
Och de orden du säger nu om Kalle Joelsson skulle nästan kunna gälla också för Alexander Nilsson.
Jajamän.
Ja. Ja, det här är ju ett ämne vi har all anledning att återkomma i för att hålla oss uppdaterade och framförallt er uppdaterade. Ska vi bara så här i avslutningen av veckans poddavsnitt dra resultaten från omgången som varit och titta på nästa omgång och lite tabellen också. Jag gillar att göra det här och försöker föra in det här som en veckobaserad
blick. Det är mycket bra tycker jag. Det
är... Jag gillar att jag och ni framförallt får lite koll på läget igen. Trelleborg spelade alltså, nu ska vi ta rätt omgång. Trelleborg och Jönköping Södra spelar ju den här kvällen. Så när ni lyssnar på det här så kanske de redan har spelat. Guys, samma sak mot Öster, spelar då imorgon. Så beroende på när ni lyssnar på det så har de spelat eller inte spelat matchen. Men de matcher som har spelats. Norrby, Landskrona, Boys 1-1. Akropolis, GIF Sundsvall 1-1. Falkenberg, Värnamo 0-3. Örgryte, Västerås 1-1. Också lite anmärkningsvärt, återkommer till det. Vasalund, Brage 1-0. Och Helsingborg då. Atletic Eskilstuna som förbundet alltså skriver om AFC Eskilstuna 1-0. Finns lite grann att faktiskt höja på ögonbrynen åt här, Marian. Mm. Falkenberg som åkte ur Allsvenskan tillsammans med HIF då, har alltså inlett med en seger, tre förluster, förlorade hemma mot nykomlingen Värnamo med 0-3. Värnamo som började med att förlora borta i nykomlingsmötet mot Boys, men sen tagit tre raka segrar, bland annat då mot Falkenberg och Sundsvall. Mm. Och sen när jag sa att ett annat anmärkningsvärt resultat, Örgryte Västerås. Västerås sågs ju som på förhand som en av dem ett topplag, att man då bara tar en poäng mot Örgryte som ligger näst sist efter fyra omgångar. Ja, vad säger du om resultaten, Maria?
Ja, men ja, det är, om man säger så, det var väldigt många kryss då hade det den omgången, och Sundsvall är väl liksom, de plockar ju inte hem tre år på löpande band heller här. Det är väl fem lag, säger jag här i tabellen, som är obesegrade än så länge, nu när vi spelar in detta.
Helsingborg, Östergais, Boys och Trelleborg.
Ja, och det var väl ändå förutom Boys då, lag som vi trodde skulle vara inblandade i den här toppstriden. För HIFs del handlar det fortsatt bara liksom, ta de här 1-0-seglarna på dåliga dagar, se till att ligga på plus när vi räknar ihop det mot de här lagen som vi räknar upp, Trelleborg, Öster, Guys. Det brukar räcka ganska långt. Alltså jag tror inte ens det kommer, som jag har varit inne på tidigare, det sägs att det behövs 60 poäng för att gå upp. Jag tror inte det kommer behövas, vara i närheten av att behövas de poängen i år. Eftersom det är, lagen plockar poäng lite här och där av varandra. Mm. Och det är väl egentligen bara, med all respekt för Värnamo, är det ändå, tycker jag ändå, de som har varit stabila hittills har väl ändå varit, kan man säga väl, HIF, Öster. Ja, men alltså några av de här väntade till topplagen, Trelleborg.
Men seriens mest positiva överraskning så här långt får man ändå säga är Värnamo som är nykomling.
Absolut.
Och mest negativa överraskning så här långt, Falkenberg, som alltså ligger på plats 14 efter fyra matcher.
Vi får väl se om samarbetet med Hans Eklund till slut upphör efter alla år. Han är i det andra sessionen han är där i och för sig. Den gamla HIF-anfallaren.
En titt på nästa omgång då också. Boys möter Eskilstuna. Falkenberg tar emot Örgryte. Västerås tar emot Jönköping. Vasalund spelar hemma mot Norrby. Som ni då vet, Helsingborg ska upp till Borlänge och möta Brage. Trelleborg möter Akropolis. Värnamo möter Gais, som nu så här tidigt i serien ser ut som ett toppmöte då. Och Öster, ett annat toppmöte med GIF Sundsvall. Så några spännande matcher att hålla koll på. Vem är starkast av Värnamo och Gais? Vem är starkast av Öster, Sundsvall till exempel?
Ja, framförallt om våra lag här nu, HIF och Boys, gör ju ganska bra reklam för sig än så länge. Nu har jag inte riktigt koll på när första derbyt är.
Ska se om jag kan hitta det.
Men det är onekligen så att fortsätter de så här och så kan det ju bli ett rätt intressant derby när väl lagen springer in i varandra. Jag tror inte de möts innan EM-uppehållet faktiskt.
Nej, det är ganska långt fram. 8 augusti.
Det är långt fram. 8 augusti till och med.
På Olympia.
Ja, och så får vi se vad som händer med, för det ska tas ut en landslagstrupp här snart i EM. Och kommer Andreas Granqvist med där, då spelar inte HIF så många omgångar till.
Nej.
Det ska vi komma ihåg också här i sammanhanget. Så därför är det rätt så bra om HIF vinner det man kan, ta så många poäng som möjligt. För att även om man har matchfått till godo så kommer det in ett mentalt spel att om de andra lagen, att man ligger tre matcher efter, att man måste, vi måste vinna i alla fall två av de här, eller helst tre, för att haka på. För att så kan det bli att de spelar kanske, vad är det de samlas? 25 maj. Så många, eller 25 maj samlas de i Båstad landslaget, tror jag. Eller sånt. Och då spelar inte HIF längre heller. Efter det.
Nej, det
så det bästa för HIF är om inte Andreas Granqvist kommer att ha ett EM eller?
Det bästa
ska jag dra den slutsatsen?
Det är nog att han får komma med till VM. Eller EM ska vi prata. Det är svårt att hålla sär de här bokstäverna bland.
HIF är viktigare än landslaget.
Ja, det är det nog kanske för honom också.
Ja, det är det nog.
Ja. Nåväl, Marian, tack för idag.
Tack själv, det har varit mycket trevligt.
Ja, tack för att ni följde oss den här veckan också, ni som lyssnar. Och vi återkommer, vi har alltid matcher och ämnen att prata om. Vi önskar er, som alltid, en fortsatt skön vecka. Det är ju faktiskt bara måndag ni spelar in det här, så vi får ju säga att ha en skön hel vecka nu. Hej med er.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.